Det här är en podd från Svenska Yle.
Lotte Krank van der Burgt, har världen på grund av coronapandemin slutat bry sig om klimatet?
Nej, det har den de facto inte. Det är bara så att coronan såklart har fått mer uppmärksamhet. Det har känts mer akut just nu än klimatet, och det är det som medierna har rapporterat om. Och klimatet har fått mindre plats i rapporteringen helt enkelt.
Det här är nyhetspodden du lyssnar på. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag alltså vår reporter Lotte Krank van der Burgt, som bland annat bevakat FNs klimatmöten de senaste åren. Ännu 2019 var klimatfrågan med stort F, och ännu i januari för ett år sedan så hade klimatfrågan en stor plats på mitten av scenen med de stora buschbränderna i Australien. Men sen kom då coronan, och klimatet har kanske inte haft den där samma framträdande rollen under året som nyss slutade. Eller åtminstone inte arbetet mot klimatförändringen. Lotte, hur drabbades det stora klimatarbetet, det globala klimatarbetet, av pandemin?
Egentligen så måste jag säga att det drabbades inte alls så mycket som man skulle tro. Klimatarbetet har faktiskt fortsatt för fullt. På grund av coronapandemin så inhiberades ju fjolårets klimatmöte i Glasgow, och det kändes för många som en katastrof. Hur ska man nu se till att klimatarbetet ska gå vidare på en global nivå? Det här var ju dessutom ett möte där alla länder skulle presentera sina skärpta mål för hur de ska minska sina utsläpp. Men istället för att inte göra någonting och låta klimatarbetet gå i stå, så har många länder faktiskt lagt manken till. Och det som har varit positivt är att klimatdiskussionerna har fortsatt väldigt intensivt. Istället för att träffas ansikte mot ansikte så har man varit tvungen att hålla diskussionerna via internet. Det här har gjort att klimatdiplomatin har blivit lättare, eftersom man har diskuterat i mer informella sammanhang och i mindre grupper. Och man kan faktiskt säga att klimatarbetet till och med har gått framåt under coronapandemin. Det beror nog också delvis på att attityderna till förnybar energi har förändrats. Den ses inte längre som dyr och oekonomisk, utan den ses som något som kan skapa nya jobb och nya affärsmöjligheter. Och det är ju faktiskt så att solenergin nu är billigare än både kol och olja och gas, och priset på vindkraft sjunker också hela tiden. Så att det har faktiskt hänt en hel del i klimatarbetet trots coronapandemin.
Och det gläder säkert de som var med och skrev under Parisavtalet som firar femårsdag i slutet av 2020. Och som du sa, så det har kommit rapporter om ambitiösa klimatprogram från flera länder. Kan du ge några exempel på klimatframsteg från det gångna året?
Det finns nog många exempel. Som sagt så har många länder under hösten kommit med löften om att minska sina utsläpp. Kina meddelar överraskande att landet kommer att bli klimatneutralt senast år 2060. Och det här är faktiskt det mest konkreta målet hittills från Kina, som är världens största utsläppare. Jo, det är en tidpunkt som är väldigt långt fram i tiden, men det kan ändå ses som en framgång, eftersom Kina har varit väldigt motvilligt att sätta ett datum för det här. Och visst, många argumenterar med att Kina ju fortfarande gör enorma investeringar i kolkraft, men den här tidpunkten 2060 är nog inget som Kina bara har slängt ur sig så här lättvindigt. Landet har nog gjort en omfattande analys av läget och vad man klarar av innan man har gått ut offentligt med det här. Kina har ju faktiskt enorma problem med luftföroreningar, och befolkningen drabbas hårt av olika lungsjukdomar till exempel. Dessutom så handlar det också om internationell konkurrenskraft. Att satsa på grön teknologi och förnybar energi är väldigt i ropet just nu. Kina vill inte bli på efterkälken i det här, och landet har faktiskt kommit med en femårsplan där man ökar satsningar på solenergi. Sen är det ju också då flera andra länder, Japan och Sydkorea till exempel, som båda är mycket beroende av kol, som har lovat att bli klimatneutrala till år 2050. EU har skärpt sina utsläppsmål, Storbritannien har kommit väldigt tuffa löften om skärpta utsläppsmål. Och samtidigt så pågår det många intressanta klimatprojekt bland företag och städer och andra aktörer som är minst lika viktiga som de här steg som olika länder tar. Man kan till exempel nämna ett exempel. Flera av världens största företag har gått ihop och lovat att deras investeringar ska vara klimatneutrala senast 2050. Så att det finns faktiskt nog väldigt många ljuspunkter här.
Är det då på grund just av hur marknaden och hur den globala konsumentstyrkan tycker för tillfället? Är det därför som det lockar också för företag att faktiskt gå med i den här klimatkampen?
Det är nog faktiskt så, jo, att man har insett att den här förnybara energin, den är inte liksom dyr och dålig och kommer att orsaka stora ekonomiska förluster för företag, utan det är faktiskt så att förnybar energi är någonting som nu är väldigt på ropet och som företag just har insett att det här kan liksom ge nya marknadsnischer, det kan ge nya jobb och det kan ge nya inkomster helt enkelt. Så det här spelar nog en roll.
Sen 2020 har vi ganska nyligen fått veta att var mätningshistoriens varmaste år globalt, och havsisen på Nordpolen till exempel hade sin näst sämsta sommar i mätningshistorien. Gör sådana här rapporter att också så, då beslutsfattare och länder agerar snabbare, eller är det naivt att tro att sånt har en direkt inverkan?
Jo och nej kan jag säga. Alltså det fungerar såklart som en väckarklocka, de här rapporterna. Men sen finns det förstås också en hel del ekonomi och politik som inverkar. Det är inte alltid det lättaste för beslutsfattare att agera hur gärna de än vill. Det finns så många olika intressen som sätter käppar i hjulen, som oljeindustrin och kolindustrin, de har alla sina egna intressen. Fast som sagt, nu då har ju allt fler börjat inse att den här förnybara energin inte alls är så dålig och dyr, och att det skapar nya jobb och affärsmöjligheter. Det gör förstås det lättare att det satsas mera på det här. Men att beslutsfattare kan nog ha det ganska svårt med alla de olika intressenter som finns när det gäller de här sakerna. Så att fortfarande får de nog på många ställen faktiskt kämpa ganska hårt för att få igenom olika sådana här klimatlösningar och så vidare.
Ett land där sånt har varit lite besvärligt kanske, åtminstone utåt sett de senaste åren, så är USA. Det har nu gått 4 år med Donald Trump som amerikansk president, och det har varit lite tudelat ur ett klimatperspektiv, för att å ena sidan så har man hört att administrationen har skurit i klimat- och miljövårdsprogram och i olika byråer, men samtidigt så har trenden fortsatt med att utsläppen per capita i USA har gått neråt, som den har gjort sedan 2012. Och den är nu faktiskt, kollar jag, på den lägsta nivån sedan andra världskriget. Men om något galet inte nu inträffar så tillträder Joe Biden som president i slutet av januari, och det här betyder att klimatet är tillbaka på agendan. USA ska gå med i Parisavtalet igen. Experter har också kallat hans klimatpolitik för den mest ambitiösa för en tillträdande president. Och så vidare, men vad har Joe Biden lovat i sitt klimatprogram?
Han har lovat väldigt mycket. Biden som president kommer att ha en enorm positiv inverkan på klimatarbetet. Han presenterar ju redan under presidentkampanjen då som sagt mycket ambitiösa planer för hur man ska motverka klimatförändringen. Och det kommer att göras enligt hans planer stora satsningar på förnybar energi, på klimatforskning, på innovationer. Eldrivna fordon ska få en väldigt stor roll, infrastruktur för grön energi och så vidare. Och enligt Bidens planer ska USA senast om 15 år sluta använda fossila bränslen för att producera el. Och senast år 2050 ska landet vara klimatneutralt. Han har också sagt att USA då ska igen spela en väldigt stor roll när det gäller de här klimatförhandlingarna. USA ska jobba för att få alla länder i Parisavtalet att höja sina klimatåtaganden. Och USA har ju faktiskt haft en väldigt ledande roll i klimatförhandlingarna. Det skulle ha blivit väldigt problematiskt utan USAs ledarskap att fortsätta med det här. Dessutom så är ju USA då ett väldigt stort utsläppsland, och det ska bli ännu svårare att nå Parisavtalets utsläppsmål utan USA. Så att Biden och hans planer så kommer nog att spela en väldigt stor roll. Sen återstår det förstås att se om han får igenom något av det han som han har planerat.
Ska man tolka det så att USA, och speciellt USA under Biden, alltså kommer att kunna övertala eller åtminstone få med länder som hittills kanske har varit lite mer passiva i klimatfrågan att faktiskt komma med på samma båt och börja jobba för en utsläppsneutral framtid?
Mm, Absolut, man kan nog se USAs roll som väldigt viktig i det här. De har ju som sagt varit under de här klimatmötena väldigt ledande i de här klimatförhandlingarna. De har varit liksom med väldigt starkt i de här förhandlingarna och klimatdiplomatin. Och det är nog en väldigt bra sak att de återvänder igen till Parisavtalet som ju Biden hade lovat direkt när han blir president, så kommer USA att återvända till Parisavtalet. Det är en väldigt bra sak också därför för att om USA nu då skulle ha stannat utanför Parisavtalet så är det också möjligt att många andra länder skulle ha börjat fundera att ja, ska vi nu då också vara med i det här? Att till exempel Saudiarabien som är väldigt oljeberoende och Brasilien som har en president som är väldigt skeptisk till klimatförändringen. Det är möjligt att Parisavtalet i värsta fall kunde ha fallit samman om fler länder sen då skulle ha börjat följa USAs exempel. Men nu föregår det USA med gott exempel och återvända till Parisavtalet. Och då är många väldigt lättade över det här att nu kommer den här sammanhållningen fortfarande att finnas där.
Sen så på hemmaplan i USA så hade det inte alltid varit det lättaste med klimatfrågor. Och delvis beror det ju på att de själva är ett ganska oljecentrerat land och gascentrerat land. Hur många av de här löftena liksom kommer han att kunna hålla? Liksom, vem är det som stoppar honom?
No, det är ju den stora frågan, att kan Biden hålla sina löften? När det gäller att övergå till förnybar energi så är ju de amerikanska delstaterna ganska självständiga i sina satsningar. Till exempel Kalifornien har gjort enorma satsningar på solenergi och många andra delstater har också ambitiösa klimatprogram. Men om Biden ska få igenom ens en del av sitt klimatprogram så hänger det nog på vem som har majoriteten i senaten. Och det avgörs ju i senatsvalet i Georgia imorgon. Om republikanerna får majoritet så kommer nog Biden att ha mycket svårt att få igenom sina planer. Han kan försöka få igenom en del förordningar genom att gömma dem i större lagförslag. Till exempel finansiering för infrastruktur för grön energi. Det kunde till exempel gömmas i lagförslag om ekonomisk återhämtning. Men det återstår att se hur det blir. Men som sagt, det spelar nog en väldigt stor roll nu vem som har den där majoriteten i senaten på hur Biden ska få igenom sina klimatplaner.
No, det är inte bara USA som är avgörande för klimatarbetet. Och det har redan pratats om att det här gemensamma globala målet på att inte klimatuppvärmningen ska överstiga 1,5 grader Celsius från preindustriella tider. Men de röster som hördes vid Parisavtalets femårsfirande så är att det nog fortfarande finns en optimism på att man kan hindra en alltför stor temperaturökning. Men vad säger expertisen? Klarar vi av att rädda oss undan okontrollerbara konsekvenser ifall liksom, den här klimatkrisen, om vi tappar kontrollen över den?
No, som det nu är så är vi nog ännu långt från målet i Parisavtalet, det vill säga en max 2 graders uppvärmning men strävan efter 1,5 grader. Enligt experter så kan uppvärmningen med dagens klimatpolitik bli över 3 grader och det här skulle vara katastrofalt. Men det finns ett hopp om att om alla länder skärper sina utsläppsmål tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt så kan uppvärmningen av den globala medeltemperaturen stanna på drygt 2 grader vid slutet av århundradet. Men det här kräver nog väldigt mycket målmedvetet arbete. Och snabbt arbete framförallt, man måste alltså snabbt vidta de här åtgärderna och det finns ingen tid att förlora. Det här ska nog hända nu. Men som sagt, det finns fortfarande en optimism kvar att vi ska klara av det. Så att det är inte liksom sådär att hoppet skulle vara ute på något sätt utan det finns fortfarande hopp.
Det finns fortfarande hopp och det hoppet får också en checkpoint då Glasgow-klimatmötet faktiskt sen blir av i höst, eller hur?
Precis. Då så ska vi se hur mycket länderna lovar att minska sina utsläpp och det är nog verkligen riktgivande för vart vi är på väg och hur det kommer att gå med den globala uppvärmningen. Att om det inte blir tillräckligt stränga löften, tuffa löften om utsläppsminskningar så kan det nog vara på väg åt en större uppvärmning än max 2 grader.
Tack Lotte för att du var med i Nyhetspodden.